Ämnet för denna Biblikums högtidsföreläsning är Guds Israel i profetian. Guds Israel i profetian. Jag vet inte om ni följer med så noga den religiösa debatten. Om ni gör det så är det här ämnet ett högaktuellt ämne. Genom en bok som översattes på svenska för en tid sedan om just Israel och det utlovade landet så har en debatt dragit igång med förnyad kraft om just Israel. Den där boken skrev Biblikum om, som ni har sett för något nummer sedan, ett par nummer sedan. Den skrevs av Colin Chapman. Och det var en mycket nyttig bok. Och kanske en överraskande bok. Ganska länge så har i många sammanhang, också kristna sammanhang, en syn på Israel slagit rot. Som är så främmande för Bibeln att det är ofattbart att den kan spridas. Vi kommer att beröra lite grann denna syn, men ska i första hand ju se lite grann hur Bibeln behandlar detta ämne. Och då kan vi med en gång slå fast att när Bibeln talar om Israel så talar man om Israel i en egentlig och i en oegentlig mening. Precis som vi i vår tid talar om kyrkan eller Guds folk i en egentlig och en oegentlig mening. I den egentliga meningen är det frågan om de som verkligen lever i gemenskap med Gud. Eller det vi hörde i predikan här förut, har det fördolda inre andliga livet i Gud. Så är det också med Israel i egentlig mening. Varför fick Jakob namnet Israel? Jo, han får namnet när han ska in i landet. Han kommer inte in i landet utan Gud. Han måste in i landet genom Gud och utan Guds hjälp och välsignelse inget land. Och Jakob blir beroende av Gud och hans välsignelse. Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Men precis som kyrkan, som i egentlig mening också är de som verkligen tror och lyssnar på Herrens ord. Som inte kan leva utan Herrens välsignelse. Som behöver Herrens hjälp, Herrens nåd. Är kyrkan i egentlig mening så talar man ju också om kyrkan. Eller använder ordet kyrka om den yttre hopen. Ja, ibland också om den plats där den yttre synliga människohopen samlas. Man kan peka ut en kyrka där och man kan peka ut ett visst samfund och man kan tala om hur många medlemmar som där finns. På samma sätt kom ju namnet Israel att brukas för allihopa. Också de som inte alls trodde på Gud. De som föraktade honom. Alla i folkgemenskapen, alla från de 12 stammarna, det blev Israel. Också de avfallna var Israel och Israels hus. Men samtidigt naturligtvis inte Israel i den egentliga meningen. Och under Israels historias gång, när Gud verkligen låter det ske som han hade varnat för, hotat med måste ske på grund av otron, nämligen att de förlorar välsignelsen, de förlorar landet, de blir utspridda i hela världen, det blir bara en kvarleva kvar och sen en kvarleva av kvarlevan och sen en kvarleva av den kvarlevan. Så kan längre fram, när 10 stammar är förskingrade i det assyriska världsväldet och judarike bara finns kvar, nu och då också juda kallas för Israel. Och då har bibelkritiker sagt, här är det ett fel, här har redaktörer försökt att göra om texten och fått den i oordning. Men det är inte alls fel och det är inte alls konstigt. Ty då talar man om Israel i den egentliga meningen. De som tror, de som är det till salighet utvalda. Nu kom ju Israel att få ett bestämt yttre land. Och landet och riket, det blir ett och detsamma. Och när då profeterna talar om nya förbundet, och det är Guds rike med frid och full befrielse från allt ont och alla fiender ska komma, så beskrivs det riket i nya förbundet mot bakgrund av gamla förbundets konkreta land med dess berg och höjder och floder. Och när man nu läser de här profetiorna i Gamla testamentet, då kan man förstå dem i förstone på två sätt. Antingen så att i nya förbundet så ska Guds rike förverkligas på samma sätt som i gamla förbundet. Det kommer att bli en speciell plats här på jorden som är Guds rike framför alla andra riken. En bestämd plats här på jorden som är Guds stad framför alla andra städer. Och det är så som många tolkar Gamla testamentets profetior om Israels återupprättelse. Det står ju att städerna ska byggas upp. Det står att det ska växa frodigt på fälten. Det ska ge väldiga skördar. Ingen ska behöva törsta. Det kommer att rinna vatten i mängd. Full fruktsamhet, frid och glädje och inga ruiner. Och då tänker man sig att uppfyllelsen av detta är just att i landet Israel av idag, där får vi ett sådant, ska vi kalla det, ett jordiskt tusenårsrike. Men man kan också tolka det här på ett annat sätt. Eller man kan säga så här, man måste, om man håller ihop Bibeln som en helhet, tolka det på ett annat sätt. Man måste nämligen tolka det som Jesus gör. Man måste tolka det som apostlarna gör. Man måste tolka det som fullbordans testamente gör, Nya testamentet. Och det ska vi se lite grann på hur dessa löften vidgas till att inte bara gälla ett jordiskt land, utan det är frågan om ett himmelskt land, ett himmelrike. Det rike som man väntade på, det talade ju Jesus om, men han säger att det har kommit med mig. Det har kommit med honom som kan krossa en mycket större fiende än Assur och Babel. Han som med sitt finger kan driva ut Satan. Har nu människosonen drivit ut Satan, då har ju Guds rike kommit till er, säger Jesus. Eller när Emmauslärjungarna är besvikna därför att de trodde att Jesus var Messias i den där felaktiga meningen att han bara skaffar en yttre befrielse i deras betryckta land. När man vandrar med Jesus på väg till Emmaus så säger man till Jesus, och man vet inte att det är Jesus, och vi hade hoppats att han skulle befria Israel. Att den här befrielsen, att den här återupprättelsen skulle komma med honom. Och vad blir Jesus svar? Jo, han öppnar deras ögon så att de förstår att återupprättelsen har kommit med Jesus. Befrielsen har kommit med Jesus. Så att också Emmauslärjungarna förstår det som Simon redan förstod när han höll det lilla Jesusbarnet i sina armar. Befrielsen, Israels tröst, Israels återupprättelse har kommit med Kristus. Där är friden och återupprättelsen. Eller ni kanske kommer ihåg vad Jesus sa om Johannes stöparen. I Malaki heter det att Elia ska komma igen och återupprätta allt. Och så väntar ju judarna på att först ska Elia komma och sen kommer då Messias. Och nu har Jesus lärt dem att han är ju Messias. Men hur blir det då med Elias? Då är det ju fel i skriften om Messias redan är här. Om du är Messias, var är då Elia? Och Jesus säger, Han har redan kommit. Det var Johannes döparen. Och han säger till och med, och han har återupprättat allt igen. Här ser vi alltså återupprättat allt igen. Det kan sägas fastän det fortfarande är missväxt och ruiner och nöd och romersk ockupation. Det är genom tron, genom syndernas förlåtelse som befrielsen kommer till stånd. Som återuppbyggnaden sker, som Israel på nytt är där. Och då ser vi att det är samma betydelse av Israel som det var från början. Israel är egentlig mening, det är alltså de som inte kan klara sig utan Gud, som inte har något land utan Gud, som inte kan vara utan Guds välsignelse. Genom de här brottstyckena så förstår vi att utan Kristus kan vi inte förstå vad som menas i profetiorna om återupprättelsen av Israel. Utan Kristus kommer vi att gå vilse. Och det har ju Kristus så klart lärt oss, och det har hans apostlar lärt oss. Aposteln säger att utan Kristus så har vi som ett tyg, en slöja framför oss, så vi kan inte se skriften, vad som där verkligen står. Och därför vill jag stryka under då att för att vi ska förstå Guds Israel i gamla förbundets skrifter, vad som menas med det och vad som menas med löftena, så måste vi komma ihåg att Kristus är skriftens centrum. Jag läser i andra Petri brevs första kapitel, den 9:e versen. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar därpå som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan i våra hjärtan, det är Kristus. Uppenbarelseboken 22:16 säger detta klart. Den klara morgonstjärnan är Kristus. Och detta är nu det allvarliga med dem som på ett kötsligt och falskt sätt undervisar idag om Israel. Att de måste förkasta morgonstjärnan. Och kan till och med hävda att man har Gud och man tillhör riket utan Kristus. Ni kanske inte tror att det är sant, men det förekommer en livlig debatt i Svensk kyrkotidning om de här frågorna. Och där betonas det från kyrkan och judendomen, en organisation som leds via Svenska kyrkan, att man kan inte och ska inte predika omvändelse och predika Kristus för judarna. Det vore ju en förolämpning. Som om de inte redan hade Gud. De har ju redan Gud. De behöver inte Kristus. De är redan Guds folk. Och en av företrädarna säger, man håller sig ju till vad som står i Mika 6:8. Vad annat begär väl Herren av dig än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud. Och det fattar man då så att detta att du gör vad rätt är, det har ingenting att göra med att tro på löftet. Att förtrösta på Messias. Att inte förkasta den enda välsignelse och frälsning som finns och ges. Utan det är att man försöker leva etiskt riktigt. Att man håller lagen så som judarna eller många av dem försöker. Och efter detta säger han, har Israel avvisat detta? Och han svarar nej. De har alltså gjort vad de ska göra och de behöver ingen kristendom och de behöver ingen Kristus. Det är fruktansvärt, säger han, att uppmana judarna att omvända sig till en Gud som de faktiskt redan har, heter det. Man missförstod de Messias profetior som man läste i GT också på det sättet att Messias behöver inte lida och han behöver inte offras för deras synder. Messias kommer endast som en stark konungslig befriare. Och man kunde alltså inte få ihop de bibliska texterna om den lidande tjänaren med texter som också talar om hans seger och hans konungsliga makt. De två sakerna gick inte ihop. Man förstod inte. Och det är också vad Jesus säger till Emmauslärjungarna. Hur tröghjärtade är ni inte till att förstå? Ni förstår inte. Hur dåraktiga? Ni kan själva läsa vad som står i Lukas 24 senare. Och så står det att han uttydde skrifterna. Han gav en exeges av skrifterna. Han öppnar deras ögon, han öppnar deras sinnen så att de förstod. Det står så om Emmauslärjungarna och om alla lärjungarna senare. Kristus öppnar och uttyder skrifterna. Och avgörande alltså för att förstå är tron på Jesus som Kristus. Och förstår man inte att den store höge guden och konungen måste lida och dö för våra synder, så kan man icke förstå skriften. När gamla förbundets skrifter föreläses hänger än idag samma täckelse oborttaget kvar. Först i Kristus försvinner det, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 3:14. Så är Kristus den avgörande normen. Kristus är alfa och omega, den första och den sista, begynnelsen och änden, som det står i Uppenbarelseboken 22. Men man ska inte alls nu förstå profetiorna så som Kristus har sagt, menar många. Inte bara inom judendomen, där det är allmänt. Utan också inom kristenheten finns det en rörelse som kallas för dispensationalismen och som sen sprider sig i alla möjliga grupper. Där lär man att Israel är ett Guds folk och kyrkan är ett helt annat Guds folk. Och detta fastän Jesus säger en jord och en herde. Nej, det är två olika jordar. De hör inte alls ihop. Och man måste skilja dem åt. Och gamla testamentets profetior ska inte tillämpas på och får inte sin uppfyllelse i den kristna församlingen, säger man. Utan de ska få en bokstavlig uppfyllelse och bara genom judarna i yttre mening. Kyrkan är inte en del av Guds förbund med Abraham och David. Nu tänker ni säkert kanske på apostlagärningarna eller på Galaterbrevet eller på Efeserbrevet som klart visar att det troende är Abrahams sanna säd. Men detta går man förbi på något märkligt sätt. Om man menar att det troende från hedna världen, de är endast en parentes i Guds plan och en helt oförutsedd sak, helt oförutsedd av gamla testamentets profeter. När Kristus kom, då erbjöd han, säger man, åt Israel just den befrielse och den jordiska yttre uppfyllelse av profetiorna som har utlovats. Han ville upprätta ett yttre jordiskt tusenårsrike, ett ärorikt jordiskt rike och själv vara kung i det riket. Men när då Israel förkastade honom, då fick den planen uppskjutas. Och så kom det in som en reserv, som ett alternativ och som inte var planerat från början, detta med den kristna församlingen. Det är inte något förutsagt utan det är en parentes. Det är något tillfälligt som har kommit in i väntan på att den ursprungliga planen ska förverkligas. Och därför måste parentesen tas bort innan det kan fortsätta i laga ordning. När parentesen tas bort, då sker uppryckandet av församlingen. Församlingen måste väck, parentesen måste bort. Det är detta osynliga, hemlighetsfulla uppryckande som ska ske. Och när det har skett, då fortsätter den profetiska klockan att ticka. Och då ska det ske en konkret yttre uppfyllelse med att templet byggs upp i Jerusalem igen. Offren återupptas. Och där ska också Messias sitta som en kung i det yttre synliga Jerusalem. Dessa tankar som går så i strid med skriften, de är väldigt populära och allmänna i vår tid. Och de sprider sig mer och mer. Skaparen av de här idéerna, han heter John Darby. Han levde 1800-1882. Och det var kring 1830 som han började att skriva om det här och få anhängare främst inom de så kallade Plymouth-bröderna i England. Men idag är dessa idéer så spridda att de inte alls bara är förankrade inom den gruppen. Och de har nått ut kanske allra mest genom en bibel med långa fotnoter som heter The Scofield Reference Bible, som typiskt nog också kom ut 1917. Den har sedan reviderats och det har kommit ut en New Scofield Reference Bible så sent som 1967. De här idéerna satts i system vid till exempel det konservativa seminariet i Dallas, Dallas Theological Seminary. Och är allmänt vedertagna vid en plats med många elever som heter Moody Bible Institute i Chicago. Och den vägen kommer det in både i lutherska och baptistiska pingstvänner och alla möjliga kretsar, de här tankarna. Det märkliga är ju att de här tankarna har stora likheter med judarnas ledares tankar på Jesu tid. Ja, långt före Jesus, under gamla förbundets tid. Jeremia polemiserar mot detta missbruk. Kommer ni ihåg det stället där Jeremia säger, eller Herren säger genom Jeremia, ni säger, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, sluta upp med detta. Vad menar Gud? Jo, på ett kötsligt yttre sätt tog man till sig löftena. Löftena om att Herren är hos oss. Herren är vår Gud. Och det tillämpade man på sig. Och det gällde om judarna även när man förkastade Gud. När man inte alls ville höra hans ord. Man brydde sig inte om att beakta förbannelseutsagorna. Som faktiskt är utförligare i gamla förbundet. Nämligen, om du inte vill höra vad jag säger, om du vänder mig ryggen, om du går till andra gudar, om du förkastar mina ord, då, ja, vad kommer sen? Ja, ni vet, då förlorar du välsignelsen, då förlorar du landet, då förlorar du friden, då ska du drabbas av fiender och pest och svärd. Och förskingring och olycka och missväxt. Du är inte mitt folk. Heter det då. Men vad Gud ville var ju detta. Jag vill vara din Gud. Och du ska vara mitt folk. Men man menade sig vara detta oberoende av tro. Och skriften lär rakt igenom det som vi läser i Nya testamentet. Utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Och man kan säga, utan tro är det omöjligt att vara Israel. Utan tro är det omöjligt att vara Guds folk. Den troende och döpte ska bli frälst, läser vi i Nya testamentet. Men den som inte tror, han blir fördömd. Och så lär profeterna i Gamla testamentet gång på gång. Den som inte tror blir fördömd. Han har förbannelsen över sig. Men fastän man levde i otro, i vantro, så sa man: vi har Herrens tempel, Herrens tempel. Vi har landet, vi är Guds folk. Eller tänk på Amos som säger: ni väntar på Herrens dag. Men Herrens dag är mörker och inte ljus. Enligt Guds ord så är ju Herrens dag ljus för Guds sanna folk. Det är en underbar dag. Men för Guds fiender är det mörker, olycka, evigt, det yttersta mörker följer därpå. Och vad Amos säger är: ni som är Guds folk till det yttre, ni är inte Guds folk. Ni väntar på Herrens dag, hoppas Herrens dag kommer, men Herrens dag är mörker och inte ljus. Så måste då Jesus tala om för judarna som vill göra honom till en yttre kung i ett yttre rike: mitt rike är inte av denna värld. Och när Petrus inte förstår att han måste lida och dö, så säger Jesus: gå bort Satan och stå mig inte i vägen. Jesus förkastar den politiska messianismen. Han säger: den har Guds rike som är fattig i anden. Salig är den som är fattig i anden. Ja, hela bergspredikan visar hur de har riket som är förföljda för Jesu namns skull, som tror honom. Och Jesus kan säga om löftet frihet för de fångna: nu har det fullbordats. När man ser Jesus stående där i Nasaret och läsa, så säger han: nu är detta fullbordat inför edra öron. Löftet om en frihet som judarna hade tolkat på ett utvärtes yttre vis. Ja, så kunde vi gå igenom apostlagärningarna och visa hur löftena får sin fullbordan i Jesus enligt Herrens eget ord. Sådana löften som dispensationalisterna säger ännu inte har gått till fullbordan, utan ska fullbordas när parentesen är slut på ett yttre sätt. Nej, de har alla fått sitt ja och sitt amen i Kristus. Och de som tror, vare sig de kommer från judarna eller från hedningarna, är Abrahams sanna sed. I Galaterbrevet inte minst så sägs det att de har arvet. Samma ord som används i Gamla testamentet om det yttre arvet tillämpas på de kristna som tror. De som är döpta till Kristus, de som har iklätt sig Kristus, de har arvet. De är arvingarna. De är judar i rätt mening, fastän de kommer ifrån hedna världen. När Messias kommer, då fullbordas det som är utlovat i gamla förbundet om den sista tiden. Begreppet den sista tiden står som motsvarighet till begreppet den första tiden. Den första tiden, kan man säga, det är till och med att gamla förbundet avlöses av det nya. Den sista tiden, eller de yttersta dagarna, det är inte bara någon tid i slutet av Nya testamentets tid, utan det är hela Nya testamentets tid enligt biblisk undervisning. Den sista tiden, de yttersta dagarna, har kommit i och med att den utlovade Messias har kommit. Och då är slutet på den gamla tiden. Då har slutet på den gamla tiden kommit. Och denna sista tid, den är mycket större, den är mycket härligare än den första tiden. Det märkliga är ju att dispensationalisterna, de vill gå tillbaka till den första tiden och återuppliva den igen. Bara det att man får bort ruinerna och missväxten. Men annars så är den första tiden där igen. Nej, Jesus säger ju hela tiden att denna sista tid, hans tid, nya förbundets tid, den är större, den är härligare. Den gamla tiden var härlig. Det heter om Mose att han framträdde med härlighet, men det var ju ingenting mot nya förbundets härlighet. Om redan Mose hade en sån härlighet som han fick sätta för hans ansikte för att inte bli allt för bländad, hur mycket större är då inte Kristi härlighet, nya förbundets härlighet? Därför är det så allvarligt att ha en felsyn på den här punkten. Därför att det som är det största, det härligaste, det vi har nu, sakramenten, evangeliets predikan, Kristus mitt ibland oss, predikande genom sina sändebud, en fullbordad, färdig försoning, en fullbordad, inte bara en utlovad utan färdig befrielse. Att man menar, det är inte så mycket, det är inte så härligt, vi vill ha något mer spektakulärt och större. Jesus säger, här är det som är större än Jonas profetiska mission. Men vi vill ofta vända på det och tänka, tänk om vi fick något så stort, konkret och utvärt som Jona profetiska mission. Eller tänk om vi fick någonting så stort som Salomos härlighet och visdom. Men Jesus säger, här är någonting som är större än Salomos visdom. Här är någonting som är större än Davids kungavälde. Det ser vi av Markus 2, 25-28. Och Jesus säger, jag säger er att en som är större än templet är här. Här går man nu på sina håll och väntar på det härliga templet ska återuppbyggas i sin härlighet. Men vi har ju ett större, ett finare, ett härliga tempel. Ja, vi har det inte bara ibland oss. Vi är själva levande stenar i detta härliga tempel genom tron, genom dopet. Hur kan man då gå och vänta på att templet ska byggas upp? Jesus hade ju sagt, det här ska rivas ner. Detta härliga tempel som var förtjusande. Otroligt fint byggt, det som stod där på Jesu tid. Här ska inte lämna sten på sten. Men inom 3 dagar ska jag bygga upp det igen. Han talade om sin egen kropp, sin uppståndelse. Eller hur kan Nya testamentet säga att Jesus ska uppstå på den 3:e dagen enligt skrifterna? Var någonstans står det i Gamla testamentet? Leta. Och du letar och börjar undra, ja, det måste ju stå där, för att skriften säger ju att han uppstod på 3:e dagen enligt skrifterna. Jo, det står i Hosea 6:2. Men där står det inte uttryckligen att Messias ska uppstå. Där står det Israel ska återupprättas på 3:e dagen, ska stå upp. Här ser vi Israels uppståndelse, vår befrielse, templets återuppbyggelse äger rum i Kristus och genom Kristus. Där är folkets återupprättelse, där är dess uppbyggnad och där är dess tempel. Ja, Jesus säger att Guds rike har kommit i och med honom. Och så följer också, som bekräftelse på att hans verk är färdigt, den kraft, den utgjutelse av anden som var förutsagd skulle ske få dagar här efter. Då blir de beklädda från höjden med kraft för att kunna gå ut till hela världen. Och det är också klargjort att hans rike, som är förebildat under gamla förbundet av just Israel, det är mycket större än bara en del av vår jordklot. Det är hela världen. Hela världen är hans rike. Och det står uttryckligen på flera ställen i Nya testamentet. Istället för landet, Israels land, Kanans land, så står det hela världen. Det är också viktigt att lägga märke till att det är helt i enlighet med profetian att det är bara en kvarleva från Israel efter köttet som blir frälst. Om Israel efter köttet vore så talrikt som havets sand ska endast en kvarleva bli frälst. Och vidare att apostlarna och den första kristna församling är denna kvarleva. Det är alltså inte så som man ibland säger att kyrkan har ersatt Israel. Det, så borde man inte riktigt uttrycka det. Utan istället att kyrkan är Israel. Kyrkan är denna kvarleva. Inte någonting annat vid sidan av. Kyrkan är ju bara judar från början. Apostlarna allesammans judar. Men det var också förutsagt i profetian att folk, hedna folk, ska strömma till denna kvarleva, intagas i den. Paulus använder bilden av ett olivträd där hedningarnas inströmmande in i kvarlevan som ett enda folk med detta folk är detsamma som ett inympande av vilda grenar in i olivträdet. Det finns bara ett enda olivträd. Det finns bara ett enda Guds folk. Och profeterna har gång på gång klargjort att det inte är frågan om när Messias kommer att det blir förblir exklusivt bara troende från ett folk, bara från judarna. Utan talar om hur hedna folk förs in i detta rike. Och detta rike är ett universellt, ett rike mycket större än Kanaans land. Ni blir arvingar till världen, säger Paulus. Ni får världen till arvedel. Det är alltså inte bara från Egyptens flod upp till Efrat. Världen till arvedel. Det ödmjuka skall besitta landet, står det i psalm 37:11. Och Jesus tar upp samma ord. Det ödmjuka skall besitta landet, men säger det ödmjuka skall besitta jorden. Eller himmelriket. Landet, det utlovade landet, blir hela världen. Och så är då Kristus, som är hela världens konung, den rätta platsen där han ska tillbedjas. Den rätta Sion. Är det på Sionsberg vi ska tillbedja, eller är det här på Garisim? Det är hos Kristus. Och när vi har kommit till Kristus, då har vi kommit till den rätta heliga platsen. Då har vi kommit till Sionsberg, det himmelska Jerusalem. Till det nya förbundets medlare. Amos slutar sin bok med att utlova att den fallna hyddan ska byggas upp igen. Och sen så ska man ta i besittning kvarlevan från Edom och alla hedna folk över vilka mitt namn har förkunnats. Jakob säger vid apostlamötet i Jerusalem, apostlagärningarna 15, just det har nu hänt. När man har fått rapporterna om hur hedningar har förenats med den troende kvarlevan från judarna, då har Amos ord om den fallna hyddan och om hur man tar i besittning kvarlevan från hedningarna gått i fullbordan. Det som har hänt, säger han, det stämmer med vad profeterna har sagt. Och så citerar han detta Amos ställe om den fallna hyddan och hur kvarlevan från hedningarna kommer in. Ja, så är det. Och här ser vi då hur lite krigiska uttryck som är naturliga ur gamla förbundets sammanhang, där Israel får kriga mot edomiter och moabiter och ammoniter och andra och övervinna dem. Hur de uttrycken används för den andliga sanningen att hedningar kommer till tro. Vi läste också idag i morgonbönen om förgöra hedningarna. Övervinna och besegra den. Vi vet att det sker inte med ett yttre svärd, utan det bara ska ske med det andliga tveäggade svärdet som är Guds ord. I Jesaja 11:10 framåt, när man läser det, så ser det mycket krigiskt ut. Där ska man övervinna, man ska kasta sig över filisternas skuldra, man ska besätta de kringliggande fientliga hedna makterna, erövra dem. Men det ordet tillämpas i Nya testamentet på hedningars omvändelse. När hedningar genom evangelium blir besegrade och tagna som ett krigståg, som krigsbyte in i riket. Och det är ju det uttryck som vi möter bland annat hos Jesaja. att man genom Herrens ord, genom evangelium blir besegrad och tar byte. Ja, det står till och med i Jesaja 53, där det talas om Messias som blir genomborrad för våra synders skull, hur han har tagit krigsbyte som får utskiftas. Genom hans verk så vinnes denna seger, som i gamla förbundets sammanhang skildras på ett utvärtes krigiskt vis. Ja, så står det också att det utvärtes Israel förlorar riket. Riket ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och det heter att det ska komma hedningar från öster, väster, norr och söder. De kommer till tro och får komma in i riket och sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Men rikets barn blir kastade ut i mörkret där utanför. Vad betyder dessa ord? Jo, att de som förkastar Kristus, de som förkastar Guds ord, de kan inte säga vi har Herrens tempel, vi har Herrens tempel, vi är rikets barn, vi är rikets barn, vi är judar, vi är israeliter. Nej, dessa rikets barn får för sin otros skull, på grund av sitt eget fel, kastas bort, bryts av, förs bort. Medan sådana som från början var ohörsamma och där i mörker, genom Guds utkårelse och nåd, förs in, inympas i Guds rike. Och dessa bildar tillsammans med det troende från judafolket ett enda Guds folk. Det är frågan om ett folk och en enda herde. Amen.